God förmiddag. Idag tänkte jag skulle predika utifrån Galaterbrevet. Och det brukar jag inte göra. Jag och Elin samtalade i tisdags om att vad vi predikar över under året. Och ni som känner mig, ni vet att jag tycker om att predika berättelser. För de är spännande och så är de lätta att hänga med i. Liksom. Men jag tycker att det är viktigt att man predikar liksom hela Guds ord. Så man kan liksom inte hoppa över sånt som kanske inte är lika spännande att lyssna på. Man måste ju också predika även de tråkiga delarna av Bibeln, så att säga. Och det faller på min lott som föreståndare då, att liksom dela de här sakerna med er. Och då hamnar vi i breven, Paulus brev. De är inte riktigt lika spännande, men de har sånt starkt innehåll att man kan liksom inte hoppa över dem. Så därför så får ni ha lite medlidande med mig idag. Jag ska göra så gott jag kan. Men det är kanske lite svåra saker det här. Eller sådär. Men det är bra. Guds ord är innehållsrikt på många olika sätt. Så det blir Galaterbrevet idag. Och då är det så här att det börjar. Eller jag börjar i alla fall i kapitel 5. Där kan man nämligen ta på nästan Paulus som har skrivit det här brevet, hans frustration över galaterna. När man kan nästan se hur spottet fräser ut i munnen på honom när han säger så här. De som hetsar er borde gå och kastrera sig. Och ni som undrar hur en kastrering går till, ni kan googla det om ni vill. Jag tänker inte förklara det. Ni har min tillåtelse att googla det medan jag predikar. Och varför blir han så här liksom rasande arg på de kristna i Galatien? Nu ser jag att flera av er håller på att googla det. Det är jättebra. Varför blir han så här arg? Jo, för att förstå det så måste man gå lite tillbaka till hur liksom gamla förbundet var. Ni vet, gamla testamentet, Israel. Hur man blev en del av Israel. Hur man blev en del av Guds folk. I gamla testamentet. För då var det ju så att det var genom omskärelse. Alltså Abraham, han blev ju frälst så att säga. Han blev en del av Guds folk genom att han trodde på Gud. Och tecknet på att han var en del av Guds folk, det var omskärelse. Och ni som inte vet vad det är, ni kan också googla om ni vill. Så hittar ni säkert någon bild. Omskärelse. Det var så att säga en övergångsrit. Alltså för att bli en del av Guds folk så var det genom omskärelse. Då blev man en israelit så att säga. Och här ser ni en bild på hur, alltså det var ju då när en liten pojke var några dagar gammal så gjorde man den här liksom ceremonin. Skar av en bit av honom så att säga. Men problemet så att säga med omskärelse som tecknet på att du är en del av Guds folk, det är att det kan man bara göra på män. Så kvinnor, alltså israelitiska kvinnor, judiska kvinnor, hur blev de en del av Guds folk då? Jo, då kan man säga att de blev det genom att de var ju dotter då till en israelitisk man. Eller att de gifte sig till med en israelitisk man. Och hur blev man en del av Guds folk om man då inte var israelit ens? Ja, då var man ju, om man var en man så kunde man kanske omskära sig. Men det var inte alldeles enkelt sådär. Om man var en slav, då var det inte säkert att man omskars. Om man var tillhörde en israelit och var en slav på det sättet. Så det här med omskärelse, det exkluderade faktiskt kvinnor, slavar och de som inte var israeliter från att vara en del av Guds folk fullt ut. Alltså kvinnor var ju en del av Israel också, de som var israelitiska kvinnor. Men de här begränsningarna gjorde att de kunde inte fullt ut tjäna Gud. De kunde liksom inte, det var bara män som fick vara präster till exempel. Och det var dessutom bara levitiska män som fick vara präster. i templet. Och slavar kunde inte liksom tillhöra den israelitiska religionen så att säga på samma sätt som fria israelitiska män. Och inte kvinnor heller. Så på något sätt så exkluderade omskärelsen kvinnor, slavar och främlingar. De blev inte liksom, kunde inte fullt ut utöva sin tro på det här sättet. Och då skriver Paulus i Galaterbrevet i kapitel 3 och vers 28 och adresserar det här. I vårt det nya förbundet, i Jesus, så är det inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ett i Kristus Jesus. Det är mycket bättre. Det fanns en bön som en del israeliter bad. Det var en rabbin som hade skrivit den här bönen. Och den gick ut på att man skulle tacka Gud varje dag. Och säga, välsignade du Gud som inte har gjort mig till en hedning, eller till en kvinna, eller till en slav. Man skulle tacka Gud för det. Att jag var en fri israelitisk man. Och det här kan man också se i templet. Hur det var utformat. Per, han nämnde förut om förgårdar. Här ser ni dem. Det här är en modell på hur man tror att templet såg ut. Och längst in, det som är upphöjt där, det är ju liksom själva templet. Dit in fick bara prästerna gå. Utanför där, runt templet, så är det en förgård där bara männen fick gå. De israelitiska männen. Sen framför då, där är kvinnornas förgård. Dit fick de gå. Så de fick aldrig riktigt komma in ända in, liksom där männen fick vara. Det var murar emellan. Och sen den här stora öppna ytan, det var hedningarnas förgård. Dit fick hedningarna, de som inte var judar och israeliter, dit fick de gå. Så ni ser att det är uppdelat. Det exkluderar. Hedningar och kvinnor fick inte komma lika nära Gud som männen. Och då så säger Paulus till de här kristna i Galatien då. De som vill, de vill alltså börja föra tillbaka omskärelsen som ett tecken på att kristna tillhör Guds folk. Alltså att man ska börja omskära greker och andra som inte var judar så att de ska kunna bli Guds folk på riktigt. Då så säger Paulus till dem så här i kapitel 3 och vers 23. Innan tron kom hölls vi instängda och bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Men när tron väl har kommit står vi inte längre under någon övervakare. Det här med övervakare, det är ett ord. På grekiska så står det paidagogos, alltså en pedagog. Är det någon här som är en pedagog? Ja, vi har några stycken. Det här var ett ord som greken använde, eller romarna kanske framförallt, för att beskriva en slav. Om det var en rik romersk familj, då kunde du liksom ha en slav som utbildade dina barn och liksom lärde dem hur man ska liksom skola och alla sådana här grejer. Du kunde ha anställa en slav, jag vet inte hur man säger det, men du hade en slav som han fick utbilda dina barn. Och framförallt kanske den äldste sonen, liksom lära han hur han ska sköta hushållet och det ena med det andra. Liksom. Och under den tiden som den här pedagogen, slaven, tar hand om dina barn, då får han bestämma över barnen. Trots att han är en slav. Han har alltså makt över de fria barnen. Och på det sättet säger Paulus att så var det med lagen. Den hade makt över er fram tills Kristus. Men nu har han kommit. Så nu står vi inte längre under lagen. Nu är vi vuxna, så att säga, i tron. Nu behöver vi inte längre en övervakare, en pedagog som kan utbilda oss hur man ska leva enligt Guds ord och hur man ska dena med andra. Nu är ni fria i Kristus. Nu ska ni inte, nu när ni har blivit fria, då ska ni inte längre gå tillbaka till slaveriet under lagen. En annan bild som Paulus också tar, som jag är lite fascinerad över, när han då kommer in på det här bibelordet som är liksom den här predikans kärna, och som jag också ser som Galaterbrevets kärna. Galaterbrevet 3:26-29. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blir döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Här pekar verkligen Paulus på, alltså, oavsett om du är jude eller grek, så är du en avkomling till Abraham om du tror på Jesus. Det var viktigt för de judekristna i Galatien. De ville ju alltså att man skulle omskäras för att bli en avkomling till Abraham. Men Paulus säger nej. Abraham blev inte ens Abraham blev ju en del av förbundet genom omskärelse, utan genom tro. Så varför ska då de grekerna bli det? Så han menar ju att det är tron som gör att man blir ett Guds barn. Inte omskärelsen. Men i alla fall, då tar han upp det här då med att alla ni som blir döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Han jämför dopet, den kristna övergångsriten, med att man blir iklädd Kristus. Och det här för i alla fall mina tankar till en ceremoni som romarna hade på den här tiden. Det fanns nämligen en, alltså när en romersk pojke skulle bli en man, då brukade romarna göra en slags ceremoni, en så att säga övergångsrit från ung, pojke och ungdom till att bli vuxen man. Och då fick man en toga, om du vet vad det är. Det är en sån här liksom dräkt som romarna brukade ha, någon slags lakan man virar runt sig. Och då var det liksom en ceremoni för den här pojken då. Nu får du en vuxen mans kläder. Nu ikläder vi dig någonting. Från och med nu, på de här kläderna, så är du en vuxen man. Nu kommer alla se det. Så då hade man en sån här toga-ceremoni. Och på samma sätt så säger Paulus att ni har blivit iklädda Kristus. Ni är nu vuxna liksom. Nu ser alla. Ni har, och på samma sätt som den här ceremonin liksom, när du var, blev myndig, när du var redo att ta det steget att bli en vuxen person, på samma sätt som dopet, man blir döpt när man är redo att ta det där steget på egen bekännelse, när man är redo att säga jag tror på Jesus och jag vill gå den kristna vägen, då är du redo att döpas liksom, att ikläda dig Kristus. Och en bild. Ja, men Paulus i alla fall. Han är arg över att de judekristna i Galatien vill återinföra omskärelsen som tecken på att man ska bli kristen. För att hur ska då kvinnor kunna liksom gå in i det nya förbundet? Hur ska slavar kunna bli en del av det nya förbundet? Hur ska greker kunna? Alltså, det är helt fel tänk. Vi har ju dopet. Det är ju det som är våran övergångsrit. Och i dopet är vi alla lika. Kvinnor och män går dopets väg. Oavsett om du är jude eller grek så döps du på samma sätt. Oavsett om du är slav eller fri, så döps du på samma sätt. Så det är mycket bättre. Eller är någon här som tycker vi ska återinföra omskärelse istället? som tecken. Nej, ja, men dopet, det är ju universellt. Det är för alla. Det är samma för alla. Och det är mycket bättre. Och Paulus frustration över det här, det är att om man försöker återinföra det här, då bygger man upp murar som Jesus själv har rivit ner. Han dog på korset och gav oss dopet som ett sätt för oss att välkomna människor in i Guds rike. De här murarna på förgården, liksom i templet, de har Jesus rivit ner. Symboliskt, ni vet, när förlåten brast. Nu är ni välkomna in i det allra heligaste. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Ni är ett i Kristus. Nu är det inte längre liksom att man identifierar sig utifrån sin etnicitet eller sociala status eller kön. Utan vi är ett. Det är mycket bättre. Men med det sagt så vill jag påminna oss om att det är inte så att Paulus menar att nu är vi inte längre man eller kvinna. Nu kan vi liksom, nu spelar det inte någon roll vilket omklädningsrum du använder. Det är inte så. Utan det handlar om att vi är, det som förenar oss, det är att vi tror på Jesus. Inte om vi är en fri man eller om vi tillhör, om vi är jude eller om vi är grek. Det är inte de sakerna längre som gör att man identifierar sig med varandra. Att jag identifierar mig med dig för att du är en vit medelålders man. Eller att ni identifierar er som en grupp för att ni kommer från det landet. Så är det inte längre bland oss. Och om du tittar omkring här så ser du det i verkligheten. Om du tittar dig runt här nu. Vad är det som förenar oss? Det är inte hudfärg, uppenbarligen. Det är inte kön. Vi sitter huller om buller. Det är inte liksom ålder. Vi är alla åldrar här, förutom barnen som har gått ut. Det som förenar oss, vad är det? Det är Jesus. Det är han. Och hur kom vi in på det med Jesus? Jo, vägen in var dopet. Det är dopet som förenar oss, liksom. Indirekt då. Så det är enhet, men inte likformighet. Det är inte att vi är, att alla nu, att det inte ska spela någon roll vilket omklädningsrum man använder, såklart. Här har ni några bibliska tjänster. Håller ni med om det? Apostel, diakon, evangelist, profet, bibellärare och patron. Patron kanske ni inte har hört talas om, men det står inte patron, tror jag, direkt i Bibeln, utan det är mer en beskrivning. Det var en vanlig uppgift som många hade på Nya Testamentets tid, att man var lite som en, den som, om du var rik och ägde ett stort hus och församlingen samlades hemma hos dig, då var du en slags patron som tog hand om församlingen så att de kunde samlas. Jag skulle kalla det, jämföra idag med en ordförande. Ja, men liksom lite det juridiska ansvaret hade du för församlingen enligt det romerska systemet då. Och det fanns sådana personer i Bibeln som beskrivs på det sättet. Jag skulle säga att alla de här tjänsterna beskriver Bibeln och Nya Testamentet och ger till kvinnor. Här har ni dem. Paulus beskriver Junia som en apostel. Han beskriver Fibi liksom, som en diakon. Han beskriver Syntyke och Evodia som evangelister. Han beskriver Filippus döttrar som profeter. Och han beskriver Priscilla som en bibellärare. Och han beskriver Nymfas som en sån här patron eller ordförande. Som var juridiskt ansvarig alltså för församlingen på den tiden. Så på alla olika områden i Bibeln så ser vi att helt plötsligt i Nya Testamentet så har tjänst för Gud öppnats upp för kvinnor som inte då var möjligt i det gamla förbundet som hade omskärelsen som tecken. Så nya förbundet öppna upp liksom dörrarna för de som förut var utestängda från att fullt ut utöva sin tro. Kvinnor, greker eller hedningar, eller vad man kallar det, och slavar. Nu beror det inte längre på att du är en fri israelitisk man som gör att du kan tjäna Herren. Utan på alla de här punkterna så har dörren öppnats för alla att få tjäna Herren. Baserat på de gåvor som den helige ande ger oss. I nya förbundet så är ledarskap och att tjäna Gud, det beror inte på om du är en vit, svensk, medelålders man som gör att du får tjäna Herren. Utan det som gör att du får tjäna Herren, det är de gåvor som den helige ande ger dig. Och han bestämmer själv vem han ger gåvor till. Och vilka gåvor han ger. Och om du inte tror mig så står det i Bibeln. Där. Första Korinthierbrevet 12:11. I allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Det är alltså han som bestämmer om du får en ledarskapsgåva. Eller om du får en profetisk gåva. Eller om du får en predikogåva. Det är upp till den helige ande. Vem är vi att hindra dig om du har fått en tydlig gåva från Herren att tjäna på det sätt som han vill? Liksom. Det är han som bestämmer och som fördelar sina gåvor som han vill och utrustar dig för tjänst för Herren. Det är inte om du är en vit medelålders svensk man som är det avgörande, utan de gåvor du har fått från Herren. Och det här profeterades det om i gamla testamentet, i det gamla förbundet. Att det ska komma en sån tid. För de var ju i det gamla. Att det var levitiska män som kunde liksom tjäna vid templet. Men profeten Joel, han profeterade att det ska komma en sån här tid. I kapitel 2, vers 28-29. Det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och det här, säger Petrus i alla fall, det är exakt det som hände på pingstdagen. När den helige ande föll över alla. Över alla. Både män och kvinnor. Så är ni med? Det här är liksom pingstdagen. Det öppnar upp för alla att få tjäna Herren. Oavsett om du är en fri israelitisk man eller en svensk medelålders vit man. Det är inte det som avgör. Du får gärna tjäna Herren om du är en vit svensk medelålders man. Du får det också. Men det är inte det som avgör om du blir en ledare i en församling. Utan den gåva som den helige ande ger dig. Och jag skulle nästan vilja säga att om man vill hindra till exempel då kvinnor från att vara ledare eller pastorer, då tycker man ska ta Paulus råd. Då borde man gå och kastrera sig. För då gör man ju samma misstag som han kritiserade galaterna för. Det vill säga, vad är en kastrering liksom? Det stoppar möjligheten till nytt liv. Jag tror att det är det därför han använder de orden. Du stoppar ju evangeliets frammarsch om du blockerar människor från att tjäna Herren baserat på de gåvor du har fått. Då borde du gå tillbaka till gamla förbundet fullt ut i så fall. Och dessutom gå hela vägen och kastrera dig. Inte bara omskära dig. För att verkligen visa att det finns ingen liv i den här vägen framåt. Gud har öppnat någonting nytt. Gå inte tillbaka till lagens slaveri när Jesus har gett dig frihet. Så vi ska be tillsammans. Det här var ett litet budskap från Galaterbrevet om att den helige ande är den som utrustar oss med gåvor till tjänst för Herren. och inte det som de yttre omständigheterna som avgör. Så vi ska be tillsammans. Jag skulle uppmuntra dig till att be den helige ande att ge dig gåvor. Och sök och fråga Herren liksom, vad har jag fått av Herren för gåva? Vad har jag fått? På vilket sätt kan jag tjäna Herren? Han vill verkligen ge alla oss olika sorters gåvor. Och det är olika. Det kan vara liksom, vi kanske föreställer oss hur det ska vara, men han kanske överraskar oss med något annat. Så vi behöver verkligen be och ta emot det som Gud vill ge oss. Och sen behöver du prata med, ja, kanske en församlingsledning. Jag upplever att jag har den här gåvan. Hur ska jag kunna tjäna utifrån den gåvan i den här församlingen? Och då får vi försöka hjälpa dig på något sätt då. Men det vill jag att vi ska be över nu. Att vi får vara ledda av den heliga ande i hur vi liksom fungerar och hur vi tjänar.